driva igenom religiösa lagar och inget politiskt block vågar dra in de statliga bidragen till deras skolor, judiska yeshivor, där många ortodoxa män tillbringar hela livet.
Så länge staten låter dem leva på det sättet de gör, som är mycket, det är liksom både parasitiskt och så, men de ger inte sin del, de tar pengar av staten, inte bara, men de betalar mycket lägre skatter som de inte jobbar. Så länge det är okej för de flesta israeler så kommer de fortsätta att leva så.
För Katrin är de svartrockade judiska männen som vill förbjuda biltrafik på sabbaten lika främmande som muslimska fundamentalister i långa svarta skägg.
Jag känner ingen samhörighet med någon av dem.
En av dem som brukar demonstrera mot bilkörning på sabbaten förklarar sig så här. Det här är inte Amerika eller Frankrike. Det måste synas att det här är ett judiskt land. Vad skulle det annars vara för mening med Israel?
And this is not France, not United States. This is a Jew country, so it has to be some different.
En av de ultraortodoxa män som vill införa strängare sabbatsregler i Israel, sist i Cecilia Udéns reportage.
Den 6 maj 1997, svenska företag och S-regimen.
Ja, svenska företagsledare kritiserar ju det svenska företagsklimatet och hotar att lämna landet. Men det är inte alltid så lätt att byta miljö. Läkemedelsföretaget Pharmacia Upjohn flyttade sitt huvudkontor till London, men det gick inte så mycket bättre för det.
När svenska Pharmacia och amerikanska Upjohn slog samman för 1,5 år sedan hamnade nya huvudkontoret i London. Sedan dess har det gått dåligt för företaget. Vinsten har minskat, aktiekursen fallit och flera personer har lämnat företaget. Men det beror inte på flytten till London, säger vd Jan Ekberg.
Nej, det tror jag inte, utan det var nu andra skäl och jag beklagar det.
Den svenska skattesatsen är åtminstone 10 procentenheter för hög för att locka personer som arbetar i internationella företag till Sverige, tycker Jan Ekberg. Och han förstår de svenska företag som vill flytta utomlands för att kunna behålla sina nyckelpersoner. Han har själv haft problem med att locka folk till Sverige.
Jag har själv arbetat mycket med att försöka få italienare att flytta hit. Och det är klart att då är det väldigt långt norrut och det är väldigt kallt och det är väldigt mörkt och så vidare. Och naturligtvis är ju skattesituationen i det här landet jämfört med andra länder, bland annat USA och så vidare, en belastning.
Men kan inte ni som företag kompensera dem för det här?
Ja, det tror jag att vi skulle om vi var beredda att betala betydligt mycket högre löner än vad de svenska medarbetarna har. Men vi arbetar efter de lokala förutsättningarna, de lokala lönenivåerna.
En effekt har sammanslagningen och flytten till London fått. Chefernas löner har stigit. Den före vdn John Zabriskie fick en rekordfallskärm på 200 miljoner kronor när han avgick tidigare i år efter de dåliga företagsresultaten. Och trots att höga löner inte hjälpte den före vdn erbjuder företaget samma gyllene villkor i jakten på den nya vdn, menar styrelseordförande Richard Brown.
It's going to take a substantial sum to attract a world leader. We must be competitive because if Pharmacia Upjohn decides it wants to pay substantially below the marketplace.
Det krävs en hög lön. Vi vill ju vara konkurrenskraftiga och om vi betalar för lite får vi inte rätt ledare, säger Richard Brown. Han tycker att det är vi svenskar som ska vänja oss vid de höga chefslönerna.
Reporter Tommy Borglund. Utländska experter och chefer som arbetar i Sverige ska inte behöva betala mer skatt än de gör i sitt hemland. Det säger näringsminister Anders Sundström och det skulle kunna vara ett sätt att locka kvar de svenska företagen och deras huvudkontor i Sverige, säger Sundström.
De ska betala skatt liknande den skatt de betalar i sitt hemland därför att de är här tillfälligt och de nyttjar inte vårt välfärdssamhälle på samma sätt som vi som bor här permanent gör.
Men om de blir sjuka, ska inte de få komma till sjukhus då?
Ja, men de ska inte bo här och gå i pension och allt sånt där.
Anders Sundström kan idag inte precisera efter vilka kriterier man ska välja ut de personer som kan komma i åtnjutande av de nya skattereglerna i Sverige. Inte heller hur länge man ska kunna stanna och betala lägre skatt.
Vi har redan det systemet när det gäller forskare idag. men vi har det inte på nyckelbefattningar i näringslivet. Men vi återkommer med detaljerna. Vi har inte presenterat förslaget än, utan vi har bara annonserat i olika material att vi vill genomföra en förändring.
Tror du att företagen som nu talar om att de skulle flytta ut ur Sverige, flytta sina huvudkontor, kommer att blidkas av detta?
Det vet jag inte. Vi kan ju inte bara reagera på sådana dagskrav som de reser just vid ett specifikt tillfälle, utan men vi tror själva att det är bra. Vi behöver mer utav folk som jobbar i Sverige. Vi behöver mer av internationellt utbyte. Inte bara i den formen att svenskar jobbar utomlands, utan också att utlänningar jobbar i Sverige. Idén är ju att vi på det sättet ska tillföra kunskap och kompetens som gör att näringslivet i Sverige kan växa och växa snabbare.
Näringsminister Anders Sundström och regeringens utredning blir troligen klar i höst.
Om cesiumnedfallet efter 1986 års Tjernobyl-olycka i Ryssland. Vi går till Nordnorge.
I de områden i Norge där nedfallet efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl var stort föds nu ovanligt många missbildade lamm. Det visar en undersökning som gjorts nära gränsen till Sverige.
Det är Meråkers kommun som gränsar till svenska Jämtland med Storlien som närmaste svenska ort som fårbesättningarna undersökts. I Meråker fick vissa delar av kommunen ett ovanligt stort nedfall av cesium-137, medan andra delar av kommunen helt slapp undan den farliga isotopen. Det är enligt de noggranna mätningar som gjordes direkt efter Tjernobyl-olyckan. När nu forskare från Trondheims tekniska och naturvetenskapliga universitet under 95 och 96 följde lamningen bland fårbesättningarna i Meråker, så visade det sig att det var mycket stora skillnader i frekvensen missbildade lamm beroende på vilken del av kommunen som fåren hade betat i. Allt som allt registrerades 7000 lamningar, och det var 6 gånger vanligare att tackor i de högexponerade områdena fick missbildade avkomma än det var i de lågexponerade delarna av kommunen. Och eftersom de geologiska och miljömässiga förhållandena i övrigt är likartade i fjällkommunen Meråker, så är forskarnas slutsats att det är cesiumnedfallet som fortfarande gör sig gällande, och då i form av påverkan på fostren. I ett tv-program igår kväll så fick norrmännen se skrämmande bilder av nyfödda missbildade lamm. Vanligast tycks det vara att lammen föds med vanställda huvuden eller saknar analöppningar. Men det har också fötts lamm med 4 framben, berättade fårfarmare. Skador alltså som sett i samband med cesiumnedfallet över delar av Skandinavien nu för 11 år sedan. Anders Thunberg, Oslo.
Första domen vid krigsförbrytartribunalen i Haag den 7 maj 1997.
Ja, för en dryg timme sedan kom alltså domen i den första stora rättegången om krigsförbrytelser i före detta Jugoslavien. Krigsförbrytartribunalen i Haag dömde bosnienserben Dusan Tadic för bland annat brott mot mänskligheten, och domaren Gabrielle Kirk MacDonald var märkbart påverkad av stundens allvar när hon meddelade domstolens utslag.
Mr. Tadic, having been found guilty by the trial chamber of 11 counts of the counts 11 of the counts on which you are charged, you will remain in custody at the United Nations Detention Center pending the completion of the sentencing proceedings.
Den amerikanska domaren Gabrielle Kirk MacDonald stakade sig och var märkt av stundens allvar när hon strax efter klockan 11 läste upp domen mot den förre kaféägaren och karateexperten Dusan Tadic. Mannen som i egenskap av lägervakt i ett fångläger för muslimer hade anklagats för svåra krigsförbrytelser i 31 fall. Han förklarades skyldig. Han fälldes på 11 anklagelsepunkter och friades på 20. Men Tadic dömdes mot sitt nekande. Han har hela tiden hävdat att han har blivit förväxlad med någon annan. Under den korta ceremonin i domstolen i Haag så stod han upp och lyssnade på domen utan att röra en min. Hans straff kommer att bestämmas senare, men väntas bli livstidsfängelse. Rättegången mot Tadic inleddes för ett år sedan och kom att bli den första rättegången i krigsförbrytardomstolen i Haag som Förenta nationerna inrättade för brott mot mänskligheten som hade begåtts under kriget i det forna Jugoslavien. Tadic har i och för sig betraktats som en småhandlare bland de misstänkta krigsförbrytarna. Anledningen till att han var den första som åtalades var helt enkelt att han råkade vara den första efterspanade som domstolen hade fått tag i. Han greps i Tyskland 1994 och utlämnades därifrån. Men rättegången mot honom fick ändå ett stort symbolvärde. Världssamfundet skulle markera att mördandet och de brutala övergreppen under inbördeskriget inte kunde tolereras. Och de första rättegångsdagarna följdes av medier från hela världen. Det här var den andra domen som krigsförbrytardomstolen har avkunnat. Den första kom förra året och gällde en kroat, Drazen Erdemovic, som dömdes till 10 års fängelse och som nu har överklagat domen för att få ett mildare straff. Rättegången mot Erdemovic var mycket enklare eftersom han inte bara erkände, han bröt samman i domstolen och berättade dessutom utförligt om andras misstänkta övergrepp som han hade varit vittne till. Nu kommer Tadic sannolikt också att överklaga sin dom och eftersom domstolen inte arbetar särskilt fort så kan det dröja bortåt ett år innan de dömda kan börja avtjäna sina straff. Ett 20-tal länder har förklarat sig villiga att ta emot de dömda krigsförbrytarna i sina länders fängelser. De två huvudanklagade krigsförbrytarna, de bosnien-serbiska ledarna Radovan Karadzic och Ratko Mladic, är fortfarande på fri fot och det finns just nu inte mycket hopp om att de kommer att gripas.
Reporter Jan Mosander.
Den 7 maj 1997, Zaire.
Under förmiddagen så har det också kommit besked om att president Mobutu nu har lämnat Zaire. Och det har i sin tur utlöst en mängd spekulationer om han någonsin kommer tillbaka.
President Mobutu flög i förmiddags iväg i sitt privata plan till Gabon för att officiellt delta i ett möte med västafrikanska ledare. Mötet har varit planerat sedan länge och lika officiellt ska Mobutu återvända till Zaire på fredag. Men att den svårt cancersjuke presidenten ändå ger sig iväg från huvudstaden med rebellstyrkor bara 20 mil från Kinshasa har satt fart på en mängd spekulationer. Är detta den värdiga reträtt han önskar sig? Är Gabon bara en mellanstation för att fortsätta till lyxvillan i Frankrike och där stanna sin tid ut? Eller förbereder Mobutu ännu ett av sina listiga drag som han gjort sig känd för? Mötet i Gabon är med afrikanska ledare som troget stött Mobutu under alla år och de kvarvarande gamla ledarna i Afrika, alla från Mobutus generation och alla fransktalande. Till skillnad från de nya yngre ledarna i östra Afrika som stöttar rebellerna Kabila och blir mer och mer engelskspråkiga. Det var knappast det avskild som Mobutu skulle önska sig. Under stark militär bevakning, osynlig för alla, tog han sig ut till flygplatsen och flög diskret iväg. Men många i hans innersta krets tolkar det ändå som avskedet från Zaire och många har redan eller förberedde att lämna landet, de flesta över gränsfloden Kongo. Och frågan är om det sista försvaret av huvudstaden, Mobutus eget elitgarde, kommer att tolka resan på samma sätt. Just nu håller de stånd mot rebellerna 20 mil från huvudstaden, men om de anser sig övergivna så kan frustrationen vändas mot de egna i det välkända mönstret att alla med vapen plundrar alla utan vapen. Vincent Dahlbäck, Kapstaden.
Den 7 maj 1997, Frankrike, där nuvarande president Chirac tappar poäng.
Inför det franska parlamentsvalet så leder nu vänstern knappt före regeringspartierna enligt en opinionsmätning idag. Och den säkra och osäkra utgången har fått president Jacques Chirac att kasta sig in i valrörelsen här i Paris.
Jacques Chirac vänder sig till väljarna i form av ett öppet brev som publiceras i 14 landsortstidningar idag. Exakt 2 år sedan han valdes till Frankrikes president. Efter 2 år vid makten har den konservative Chirac tappat en stor del av sin popularitet, men han vädjar nu till fransmännen om förnyat förtroende för sin politik. Jag behöver ert stöd för att fortsätta det arbete som vi inlett tillsammans. Ett arbete som tar tid och som bär frukt först på lång sikt, skriver han och kritiserar sina motståndare i vänstern. När socialisterna hade makten försökte de styra genom nationaliseringar och höga skatter. Resultatet idag är att vi dras med stora skulder och att vi intecknat våra barns framtid, säger Chirac vidare. Det är de privata småföretagen som ska ge fransmännen fler jobb, inte den offentliga sektorn, säger han, med en tydlig känga till ett av socialisternas förslag nu i valrörelsen. Det är en oskriven regel i fransk politik att presidenten ska hålla sig borta från partipolitik. Men det är en regel som alla presidenter brutit mot så fort deras maktinnehav har stått på spel. Och Jacques Chirac kan lika lite som sina företrädare hålla fingrarna i styr. För när 18 dagar återstår till den första omgången i parlamentsvalet så visar en opinionsmätning en knapp ledning för vänsteroppositionen. Segen är inte given, varnar nu flera representanter för den borgerliga regeringen. Och det är också kärnan i president Chiracs budskap idag. Ing-Marie Froman, Paris.
Den 7 maj 1997, svenske finansministern Åsbrink meddelar.
Det kan bli ytterligare utrymme för skattesänkningar till exempel nästa år. Det förklarade finansminister Erik Åsbrink idag. Och detta sedan EU godkänt hans sätt att räkna pensionspengar som en del av statens sparande. Däremot så dröjer han och regeringen med sitt beslut om den europeiska valutaunionen, EMU.
Ja, i samband med EU-nämndens möte idag stod det klart att EU har godkänt finansminister Erik Åsbrinks räknekonster i vårbudgeten. Det var avsättningarna till premiereserv i pensionssystemet som Åsbrink då räknade in som en del av statens sparande. Fiffel och båge kallade borgerliga politiker detta. Men EU gav alltså Åsbrink rätt och idag antydde han att detta kan ge utrymme för ytterligare en del överföringar till hushållen under 1999 och framöver. Om Sverige och valutaunionen EMU sa han att regeringens besked kommer att dröja ytterligare.
Vad är det ni väntar på egentligen?
Vi väntar inte. Vi är rastlöst verksamma. Vi arbetar hårt med det här, även om det kanske inte syns just nu i kameran. Men det pågår ett sånt arbete och när det är klart då ska vi redovisa vad vi har kommit till från regeringen och från den socialdemokratiska partiledningen.
Är det beslutsångest i regeringen?
Absolut inte. Vi har en mycket klar linje men vi behöver jobba vidare med detta. Vi behöver noggranna förberedelser. Det tror jag är en fördel både i den här frågan och i andra sammanhang.
Men om ni har en klar linje, varför håller ni den hemlig?
Nej, det är inte så att vi håller det hemligt. Vi har en klar linje. Men slutresultatet av den här processen som pågår, det finns inte idag. Och jag räknar med att vi behöver några veckor till innan vi har kommit dit.
Nu när det brittiska valet är över så kan man ju undra vad regeringen egentligen väntar på. Men hänsyn till samarbetspartnern Centern spelar säkert en roll. Hur viktigt är det då att få en majoritet av folket med på beslutet, vilket det nu än blir?
Det har ett mycket stort värde, särskilt i en sån här fråga av långtgående betydelse för Sverige. Att det beslut som tas har en ordentlig förankring hos svenska folket.
Det pekar då rimligtvis mot en folkomröstning.
Nej, det finns andra sätt att inhämta upplysningar om var folket står. Och då tänker jag inte bara på opinionsmätningar utan jag tänker på de tusentals kontakter som vi kan ha med människor. Både i enskilda samtal och i större sammankomster. Allt detta sammantaget gör att vi kan skaffa oss en ganska bra uppfattning om opinionen.
Den 7 i 5 1997 åter om det stulna naziguldet och de neutrala staternas falska uppträdande. Efterdyningar från andra världskriget.
Sverige och andra neutrala länder kritiseras idag skarpt i en amerikansk rapport om det så kallade naziguldet. Neutraliteten kolliderade med moralen, hävdar amerikanerna.
Det var fasansfulla upptäckter de allierade gjorde efter invasionen av Nazityskland. I den här lådan finns mängder med utdragna tänder med tandguld som stulits från förintelsens offer. Tandguldet smälte sedan ner tillsammans med stulet centralbanksguld och såldes till neutrala länder, visar den nya rapporten som bygger på 1 miljon dokument som offentliggjorts först nu.
The report documents one of the greatest thefts by a government in recorded history. The confiscation by Nazi Germany of an estimated $580 million of central bank gold, which would be worth about $5.6 billion in today's values, along with indeterminate amounts of other assets from individual victims of Nazi atrocities during World War II.
I rapporten riktas skarp kritik mot de neutrala länderna, däribland Sverige.
The report makes painfully clear that neutral countries, Argentina, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, and until the last 3 months of the war, Turkey, were slow to recognize and to acknowledge that this was not just another European war. Neutrality collided with morality.
Framförallt kritiseras Schweiz agerande. Schweiz hjälpte nazisterna och vägrade samarbeta med de allierade efter kriget när de inte ville återlämna stulet guld. Rapporten kritiserar också de amerikanska myndigheterna som vid den här tiden inte satte tillräcklig press på de schweiziska bankerna. Nyupptäckta dokument visar också att Schweiz handlade med smycken som stulits från fångarna i koncentrationslägren. Det naziguld som ännu idag inte är återlämnat är värt omkring 70 miljoner dollar och nu föreslås det bilda en fond för nazismens offer.
$70 million is a pittance for countries, but it could be of significant help to those aging survivors who this report makes clear did not receive anything close to the justice they might have.
Sverige, 9 maj 1997. Oro i svenska polisen och i tullpolisen.
Den 1 maj, för inte mycket mer än en vecka sedan, försvann visumtvånget för medborgare i Estland och Lettland som vill besöka Sverige. Och det bekymrar den svenska polisen. Björn Jansson på Länskriminalens underrättelsetjänst har kartlagt brotten i Stockholms län som är kopplade till öststaterna.
Jag personligen är lite oroad eftersom förbindelserna med öst ökar och antalet resande ökar. Så är det helt naturligt att det kommer att bli en ökad brottslighet också.
Men samtidigt kan man väl säga att kriminella personer som vill begå brott eller som ägnar sig åt avancerad brottslighet, det är väl inga gränser eller visum som stoppar dem?
Ja, det är den grövre brottsligheten naturligtvis. Där det finns möjlighet att skaffa sig förfalskade pass och kanske till och med förfalskade visum i olika sammanhang också. Va? Men den brottsligheten, den sker ju naturligtvis till viss del ändå.
Men det är inte den riktigt grova brottsligheten som polisen främst befarar ska öka i och med att visumtvånget upphört för medborgare i Estland och Lettland. Istället är det framförallt stölderna som väntas öka, eftersom stöld är det vanligaste brottet både bland invandrare från öststatsländerna och turister som kommer hit. En kartläggning som Länskriminalens underrättelsetjänst har gjort visar till exempel att balter lagfördes för 350 stölder i Stockholm 1992-95 och polacker för nästan 1500 stölder. Och många av turisterna är påhittiga, berättar kriminalinspektör Björn Jansson.
Ja, i ett enstaka fall så var det ett par personer som var in på ett obsvaruhus och tömde en stor kartong med en kompostbehållare. Och i den kartongen så lastade man i en massa jeans värda över 20 000 kronor och tog med sig mot kassan. Och där igenkändes de av personal som hade sett dem dagen innan också antagligen göra samma sak.
Lockar gör också lite mer exklusiva märkeskläder och kosmetika. Länskriminalen har också kännedom om att en del turister specialiserat sig på att ta sig förbi diverse larmanordningar. Väskor och kassar kläs med folie eller aluminium för att hindra att stöldlarmet ska tjuta. Cirka 10 sådana fall avslöjas i Stockholm varje månad. En viss narkotikasmuggling förekommer också. Bland annat har beslag av amfetamin från Estland gjorts. Narkotika som var omsorgsfullt gömt i några möbler. Och handeln med stulna bilar ökar hela tiden. Länskriminalen i Stockholm har under de första månaderna i år avslöjat cirka 30 misstänkta stulna bilar till ett värde av cirka 5,7 miljoner kronor. Det kan jämföras med bilar för drygt 12 miljoner under hela förra året. Och det finns tydliga kopplingar mellan Sverige och Estland, säger Björn Jansson.
Vi har gripit personer här tidigare, 93 och 95, som idag är efterlysta bland annat för gängmord i Estland och involverade i sprängningar i centrala Tallinn. Och jag vet också att en av de här personerna som var fanns med i bilden här, som också var gripen av Stockholmspolisen här, har skjutits i Tallinn i samband med julhelgen på en bar i Tallinn. Så det finns väldigt nära kontakter till den här brottsligheten i Sverige.
Sa Björn Jansson vid länskriminalen i Stockholm, reporter Maria Eksedler.
Den 9 maj 1997, England.
Den nya Labour-regeringen i Storbritannien har nu lagt fast sitt första regeringsprogram. Ett program som innehåller flera av Labours omtvistade förslag om hur demokratin i landet ska förbättras.
Den nya brittiska regeringen sätter krisen inom skolan och sjukvården högst på prioriteringslistan och tänker också handla snabbt när det gäller den ökande ungdomsbrottsligheten. Som väntat är det inte några särskilt stora skillnader mellan nya Labours och Tories politik. Men i något av det som hittills läckt ut om det nya regeringsprogrammet går meningarna ändå isär. De konservativa opponerar sig mot beslutet att återinföra en minimilön trots att den nya lägsta lönen sannolikt blir mycket låg. De gillar inte heller att centralbanken, Bank of England, får ökad självständighet och de protesterar våldsamt mot de konstitutionella förändringar den nya regeringen tänker genomföra. Det är nu klart att de utlovade folkomröstningarna om ökad självständighet för Skottland och Wales ska hållas redan i höst. Torypartiet hävdar att Storbritannien kommer att falla samman om de två landsdelarna får egna beslutande församlingar, men har egentligen ingen talan alls i denna fråga eftersom de förlorade de få valkretsar de hade kvar i Skottland och Wales i valet för en vecka sedan. De rasar också över Labour-regeringens planer på att modernisera parlamentets överhus. Adelns urgamla arvsrätt till House of Lords ska avskaffas och platserna i överhuset ska fördelas rättvist mellan partierna. Men det ryktas nu att detta kanske är ändå så kontroversiellt att Labour-regeringen trots allt väljer att skjuta den frågan på framtiden. Däremot har det bekräftats att det lika omtvistade förslaget om en ny lag för ökad insyn i regeringens och parlamentets arbete finns med i det nya regeringsprogrammet när det läggs fram för underhuset nästa torsdag. I fortsättningen måste också alla större donationer till partierna redovisas till förtret för det konservativa partiet som gynnats av hemliga donatorer utomlands. Skandaler och anklagelser om maktmissbruk blev Tory-regeringens fall och Labour tar alla tillfällen i akt nu att ta avstånd. Samtidigt som regeringen la sista handen vid regeringsförklaringen igår presenterades också ett förslag till hur den brittiska livsmedelsproduktionens skamfilade anseende ska kunna repareras. Labour-regeringen tänker ge en särskild kommission vidsträckta befogenheter att övervaka landets livsmedelsindustri så att förra årets livsmedelsskandaler orsakade av galna kosjukan, salmonella och kolibakterier inte ska kunna upprepas. Kerstin Brostrand i London.
Den 10 maj 1997, Sverige och bokkostnaden.
Sverige har Europas högsta bostadskostnader och därför kräver nu både hyresgäster och fastighetsägare att regeringen sänker fastighetsskatten.
I inget annat land i Europa är det så dyrt att bo som i Sverige. Genomsnittskostnaden för att bo är 34% av hushållens disponibla inkomster. I övriga Europa ligger genomsnittet för bostaden på cirka 20%. Det är framförallt minskade räntebidrag och höjd fastighetsskatt som fått kostnaderna att skjuta i höjden, både för hyresgäster och villaägare. Och trots att man i vanliga fall är varandras motparter har nu fastighetsägarna och hyresgästernas riksförbund tillsammans med flera bostadsrättsorganisationer nu samlat sig till angrepp mot regeringens bostadspolitik. Sänk fastighetsskatten, kräver de i en debattartikel i Dagens Nyheter.
Och problemet är att den slår alldeles fel. Den slår nyckfullt och alldeles fel. Ofta högst, där redan är de högsta boendekostnaderna.
Vad får det för konsekvenser?
Ja, det får ju konsekvenser av att hyrorna höjs väldigt mycket då i nyproducerade och i ombyggda hus. Och det här får ju till konsekvens i sin tur att många inte har råd att betala hyran, tvingas att flytta och i slutändan så blir det problem också för de fastighetsägare som har bostadsområden med många nyproducerade och ombyggda hus med höga kostnader.
Hushållen knäar under kostnaderna och nybyggandet har stannat upp. Men det går inte att enbart skylla på fastighetsskatten, menar en av landets mest välkända fastighetsexperter.
Jag tycker man ska inte rycka loss fastighetsskatten på det sättet, därför att det finns många länder som har mera fastighetsskatt, men det finns ju få länder som har högre skattetryck än Sverige.
Vad är det som är problemet då?
Ja, det är det underliggande skattetrycket. Det är sammanlagda trycket av inkomstskatt, moms, punktskatter, och så kommer då fastighetsskatten som grädde på moset.
Skatteminister Thomas Östros vill inte kommentera dagens utspel från bostadsorganisationerna, men han hälsar via sin pressekreterare att det inte finns något utrymme för att sänka fastighetsskatt.
Ingen sol i Karlstad. De har inte fått så mycket vatten på 100 år där uppe. Och ännu har inte vårfloden börjat. 10 maj 1997.
Det kommer nu rapporter om mycket stora vattenflöden på fler platser än i norra Värmland som har drabbats av ännu mera regn det senaste dygnet. Där har också nya ras inträffat och allt fler människor måste nu evakueras.
Det som oroat mest under dagen i det drabbade Sysslebäcksområdet är rasrisken i de branta sluttningarna ner mot samhället. Området har inspekterats av räddningstjänsten och av en geolog, bland annat med hjälp av helikopter. Och läget bedöms vara osäkert och svårförutsägbart. 150 mm regn, en fjärdedel av årsnederbörden, har fallit på bara några dygn. Försvarsministern, som idag flög till Sysslebäck för att själv inspektera läget, kunde konstatera att det inte är de vanliga översvämningsproblemen som är de värsta i Nordvärmland just nu.
Jag hade trott att det var frågan om mera skador som orsakas av de stora älvarna. Jag hade inte klart för mig att det är mindre bäckar och det bara rinner rakt ner ifrån bergen. Det hade jag inte klart för mig.
Än så länge är det våldsamma vattenflödet här i Fänforsen i Västerdalälven en turistattraktion. Men allvaret närmar sig. Vattennivån i älven stiger blixtsnabbt. Flera hushåll har redan avskurits från omvärlden och vägar har spolats bort. Här i Malung har det inte regnat så här mycket sedan mätningarna började år 1879. Och några mil nedströms här i Björbo planeras nu kraftiga förstärkningar av de invallningar som finns mot älven.
En sträcka på ungefär 80 meter här nedströms Fänforsen då, så kan vi förstärka med sandsäckar och grus och sten och massor.
Du tror att det kan bli nödvändigt?
Ja, vi måste förstärka på något sätt. Vi har ungefär 9 decimeter till godo just nu där vi står här idag.
Om det blir den värsta tänkbara?
Ja, skulle den här invallningen inte hålla, då är hela Björbo tätort satt under vatten. Men det är väldigt låg sannolikhet för det scenariot. Men vi planerar ju för det värsta, det gör vi.
Och vi har bett Lage Larsson komma hit för att reda ut en del fakta kring de här vattenmassorna. Lage, att snösmältning ordnar översvämning känner man till, men regn, är inte det ovanligt?
Ja, för att det ska bli så här så är det ju flera faktorer som måste sammanverka. Och som vi hörde här så har det ju visserligen kommit mycket regn. Det kom ju normalt inte alls så mycket i maj. Malung har ju haft sin värsta regn här under sedan 100 år tillbaka. Och det är ju då räknat för en hel maj månad. Men det finns också en annan orsak till det här, tror man. Våra hydrologer nere i Norrköping, de tror att det är den sena lösbrickningen som nog är en av de andra riktigt stora orsakerna. En normal grön och frodig björk, den suger faktiskt upp en 700-800 liter vatten under ett enda dygn. Och nu hade inte hennes svampeffekten kunnat dra igång alls, för att det var rejält mättat. För normalt så klarar ju marken en 60-70 mm innan ett sånt här regn, men nu var det helt genomfuktat.
Kan du helt kort lager säga, blir det värre?
Ja, man kan nog se att på grund av väderläget så är det inte mycket mer nederbörd som kommer. Och det verkar som att vi har en kulmen igång. Om vi tittar på hur läget är just nu här på de höga vattenflödena och tittar lite grann på älvarna. Kan jag få in den bilden här, får vi se. Så verkar det som att det i Norsälven här och likaså i Klarälven skulle kunna ha nått sitt maximum. Att det inte skulle öka mycket mer i de stora älvarna. Men däremot när det gäller Västerdalälven här så är det på väg upp, och det är möjligt att om man om några dagar skulle kunna nå de här värdena som vi minns sedan 86, och det är ju extremt höga vattenflöden.
Den 10 maj 1997, Iran.
Minst 800 människor befaras ha omkommit och flera tusen skadats i en kraftig jordbävning i östra Iran, nära gränsen mot Afghanistan. Skalvet uppmättes till 7,1 på Richterskalan och hade sitt centrum 37 mil sydost om Irans näst största stad Mashhad. Ett stort antal byar uppges ha jämnats med marken, men övriga uppgifter om jordbävningen är än så länge knapphändiga. Alldeles nyss talade vi dock med den svenska ambassadörens hustru Eva Andersson i Teheran.
Det är 11 byar som har blivit förstörda. Och Khorasans viceguvernör är på plats, och de har skickat upp hjälp där med The Red Crescent, det lokala Röda Korset. De har skickat hjälpsändningar.
Men det måste vara svårtillgängliga områden.
Ja, jag känner inte till trakten, men vad jag ser på kartan som jag framför mig så är det väldigt bergigt och det är också ökenområden i närheten. Men det är glesbebyggda trakter, och det är väl kanske något man ska vara tacksam för ett sånt här tillfälle.
Det här är det tredje skalvet på väldigt kort tid. Med...
Ja, på 4 månader.
Och förödande konsekvenser.
Ja, det är det. Det är ju jordbävningsområde i stora delar av det här landet. Så att det...
11 maj, fortsatt rapportering.
Vi får en rapport från vår korrespondent.
Iransk TV visar bilder på gråtande föräldralösa barn som vandrar omkring i en grushög som en gång var deras by. Hela 80 byar jämnades med marken av detta jordskalv som är det värsta i Iran på 7 år. Det drabbade området ligger nära gränsen mot Afghanistan. Det är bergigt och många vägar har utplånats, vilket försvårar räddningsarbetet. Helikoptertransporter åkte i skytteltrafik med tält, bränsle, mat och förnödenheter, samtidigt som bybor fortsatt att gräva fram överlevande ur spillrorna med sina bara händer. Iran har vädjat om internationell hjälp från alla de länder som är villiga att hjälpa jordbävningens offer. Behovet av läkare, blod, tält, ambulanser och grävskopor är stort. Iran är ett jordbävningsdrabbat land med flera mindre skalv varje år. I februari i år omkom 1000 människor i ett skalv, och för 7 år sedan, 1990, dödades 35 000 människor när en kraftig jordbävning skakade ett område nära Kaspiska havet. Gårdagens skalv var det kraftigaste sedan 1990. Cecilia Udén, Kairo.
Den 11 maj 1997. Mer om översvämningarna i Värmland.
Vi ska ta oss så till det översvämningsdrabbade norra Värmland, där det just nu uppehållsväder, men ytterligare ett ras har inträffat idag, och faran för ras är inte över även om det slutar regna.
Det har fallit 170 mm regn under 4 dagar. Det är 4 gånger mer än vad som är normalt under en hel maj månad. Uträknat i antal liter motsvarar det 170 miljoner kubikmeter. Drygt 15 personer är utrymda på grund av rasrisken som inte är över trots att regnet upphört för stunden. Hans Lindqvist är geolog och jobbar för räddningstjänsten i Sysslebäck.
Nej, faran är definitivt inte över. Tyvärr så hänger ju vattnet kvar i marken så att vi har ungefär samma risksituation. Det finns sprickor överallt och vi försöker hela tiden att lokalisera dem och se var riskerna finns.
Det kom ett ras för en liten stund sedan norr om Sysslebäck.
Vi var uppe och skulle styra Televerket och då upptäckte vi ett nytt ras över 62an. Där går en kraftledning som sitter kraftigt i spänn nu.
Hur länge kan den här faran bestå, tror du?
Ja, om vi inte får mera regn så kommer det kanske inom en vecka att så att säga vara avslutat. Men om det spelar på med regn så vågar jag inte säga hur lång tid det kommer att ta.
Går det att bedöma var farorna är som störst någonstans?
Det är ju väldigt svårt för att vi har ju en lång sträcka, hela Sysslebäcks samhälle längs branten där. Så det är ju flera kilometer och exakt, vi vet ju var vi har sprickor och var vi har stängt av och där vet vi att det är stora faror.
Skogsbolagen har också gjort kalhyggen efter bergssluttningarna. Hur stor roll spelar de?
Ja, vi har ju sett att huvuddelen av de här skreden vi har fått, det är ju där vi har haft kalhyggen. Så det är givetvis att de har haft en oerhörd betydelse. Och där bör man nog tänka om lite grann. Man bör alltså i slänterna här inte kalhugga.
Ja, det är geolog Hans Lindqvist på plats i Sysslebäck i Värmland. Och reporter där var Lennart Nordenstein vid Radio Värmland. Och mer om eventuellt nya regn i området kan vi höra om i väderprognosen senare i lunch.
Den 11 maj 1997, påvebesök i Libanon.
I ett tal i Beirut i Libanon uppmanade påven Johannes Paulus idag muslimer och kristna att verka för en försoning och han uttalade sig också för ett självständigt Libanon. Omkring 300 000 människor lyssnade till påven som talade utomhus vid Medelhavets strand. Påvebesöket är det första i Mellanöstern på över 30 år.
Den 12 maj 1997. Sverige och vattenkatastrofen i Värmland.
Sverige nu. Också idag så har det regnat en del i västligaste Svealand. Rasrisken och översvämningarna är långt ifrån över. Men lite bättre väder väntas i alla fall. Människorna som bor i längs Västerdalälven är luttrade efter många års översvämningar. Men den här gången i år blev de överrumplade.
Vi tittar på den vita kåkan. Han har ett uthus där. Det röda uthuset.
Ja.
Där på grunden, där är det utmärkt 1916, då var älven som högst.
Jo då, det har varit värre. 1916 fick både folk och kreatur fly vid Västerdalälven och sedan dess har översvämningarna kommit slag i slag. Men Dan Eriksson har inte varit med på värre. Nu inspekterar han sin tomt från båten allt medan älven hotfullt närmar sig huset. På två dygn har det kommit 155 mm regn. Det normala är 105 mm under hela maj. Men befolkningen i byarna längs Västerdalälven, framförallt de äldre, har fått viss vana av översvämningar och det elände vattenmassorna ställer till med.
Det är mycket jobb det.
Ja, det är visst det.
Jag funderar inte på att flytta härifrån.
Jag är så gammal nu så är för sent.
Du är aldrig orolig för när vattnet stiger så här?
Nej, inte jag.
Men det blir förstört?
Ja, det blir visst. Och så får man flytta ut ur uthuset. Men nu ska jag tro att jag ska flytta ut ur uthuset.
Efter 1986 års stora översvämningar byggdes vallar upp på kritiska områden vid älven. Men även om det finns en bra förberedelse så tycks älven vara övermäktig det mesta.
Men går det inte att skydda sig när du har varit med på det här tidigare?
Nej, det går inte.
Du bygger vallar?
Nej, vi har ju vattnet runt omkring oss.
Ja.
Så det ska vara mycket vallar.
Man är helt enkelt maktlös, säger en del. Andra i byarna gör allt för att förbereda sig på översvämningarna. Men i år så kom det överraskande.
Ja, i år trodde jag absolut var lugnt. Så lite snö som det har varit här.
Mm. Men det är regnet nu?
Ja, det är regnet.
Får ni ut på försäkringen? Får ni någon ersättning?
Nej, jag har aldrig fått 5 öre.
Du får väl ersättning av försäkringsbolaget?
Nej, jag tror inte jag. Jag har aldrig fått något förut inte.
Aldrig någon ersättning?
Nej, jag får inte. Jag har en naturkatastrof.
Flera drabbade föredrar att reparera skadorna själva eftersom självriskerna i försäkringspremierna är höga, 10 000 kronor och till och med mer. Och så långt det går så undviker man försäkringsfolket. Bolagens bedömningar av budskap har varierat och skapat både förvirring och irritation.
Nej, veteligen så har det där varierat från år till år.
De har svårt att få ut ersättningen.
Ja, det har varit problem vissa år, ja.
Vattenflödet i Västerdalälven har idag stabiliserats något. Nya regn kan dock förvärra det hela igen och ett annat hot är att kraftverksdammarna är breddfyllda och att vattenmassorna snart måste släppas loss. Maria Eriksson står på första parkett. Det har hon gjort i många år. Hon är uppvuxen vid älven.
Det är ju så mäktigt och så stort och så fint. Eller hur?
Även när det är så här?
Ja,
tycker du att den är fin?
Det tycker jag.
Men det finns de som ber en stilla bön för att regnet upphör och vattennivån på älven sjunker. Det borde hjälpa i himlaspelens mecka.
Ja, det är många som ängsligt väntar på väderrapporten. John, har du någon tröst då igen?
Ja, det har jag. Den här veckan ska det inte komma så mycket regn. Inte i de här drabbade områdena och inte i övrigt i landet heller.